Hej och välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neurocont.
Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Ja, du sitter här med en medalj.
Ja, jag gör det.
Vad har hänt?
Stockholm Marathon. Vi pratar mer om strax.
Ja, jag är lite nyfiken där på hur det gick.
Ja, nej, men det ska du få höra.
All right. Ja, det här är då avsnitt 168. Vi spelar in torsdagen den 9 juni.
Ja.
ECB är besked idag.
Exakt. Det blir intressant. För det kommer ju att bli tonförändringar.
Precis. Och så har vi inflationssiffror imorgon från USA som blir viktiga för marknaden.
Ja, absolut.
Så att det är något vi kommer att återkomma till. Men stort tack till IG som står bakom Börssnack. För er som inte känner till IG så är IG en global tradingmäklare. Kan handla ett stort utbud av marknader och bra öppettider. Jag jobbade på IG i drygt 8 år. Tiden gick fort där.
Mm.
Det var länge tills att jag tog beslutet att bli egen då. Men vill man veta mer om IGs produkter och plattformar som de erbjuder så har de ju regelbundna webbinar som man kan anmäla sig till. Jag kan lägga till en länk i poddbeskrivningen. Där får man bra överblick och man kan också passa på att ställa frågor och så där till de anställda som kör webbinarien. Man kan också gå in och kolla på IGs YouTube-kanal. Det läggs upp mycket bra material. Även podden då, Börssnack, finns på YouTube. Och gå in såklart på ig.com för att läsa mer där.
Mm.
Och glöm inte att all handel såklart innebär risk. Ja, Jonas, förutom att du ska prata om Stockholm Marathon, vad tycker du att vi ska fokusera på idag?
Vi kommer att prata om några observationer som jag har gjort under veckan. Jag vet att du har lanserat Neurocont, jag har blivit kund och nu vill jag veta hur jag ska göra. Så att det, vi kommer att prata om dina principer i handelsprocessen, hur man ska tänka i en crowded trade. Vad är det för någonting ens? Och lite grann strategi, hur kan nästa halvår se ut efter sommarledigheterna? Vad är det för börs vi kan gå till mötes, tänkte jag prata lite grann om. Och sen har jag också med mig lite reflektioner från OECD som jag har kommit med lite nya prognoser. Men jag tycker vi kör igång.
Det gör jag. Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, innan vi börjar snacka börsen så berätta. Du sitter här med en medalj. Han tror att du inte har vunnit, men var det en vinst för dig kanske?
Nej, det var så att jag hade ju förutsatt mig att jag skulle slå 4 timmar. Mm. Det gör jag varje gång och det klarar jag aldrig. Men nu var det nära och när det var 4 kilometer kvar då tänkte jag att nu är allt jag har kvar och det var en teoretisk chans att slå 4 timmar där. Och när jag kommer in på upploppet och tittar på klockan första gången och ser då att det precis har passerat 4 timmar, då blir jag ju absolut lite trött och tycker att det där var ett misslyckande och sen så går jag i mål. Och så ja, ser jag, ja, men det blev den här 4.02.37 då, det sprang jag på. Och sen när jag tittar på mina historiska så att säga, resultat visar sig att det är personbästa.
Ja, det är det.
Så att i relativa termer så var det ganska bra.
Mm. Och det är ju relativa termer man räknar, eller?
Ja, ibland får man göra det.
I alla fall på börsen.
Ja, nej, men det var kul och det var en fantastiskt lagd bana och de som överväger att springa tycker absolut att man ska anmäla sig och ta det som en utmaning. Den var väldigt trevligt lagd i år då.
Mm.
Inte så mycket upprepningar för det blir mentalt jobbigt där. Men jag hade bra musik i lurarna och sprang på så mycket jag orkade.
Mm. Jag lyssnar på. Det var hårdrock eller?
Ja, hårdrock som man fick lite takt. Så In Flames gick ganska länge där. Då.
Right. Ja, veckans observationer. Har du observerat någonting här under veckan som har varit? Har du någon spaning?
Ja, men förra veckan så pratade vi om att vi nog såg utsikter för en potentiellt svagare utveckling framöver. Att det var ett litet rally. Bear Market Rally och nu i inledningen så tycker jag att det har sett lite mjukare ut då. Så att, det känns som vi har lite rätt på det och man ska ju aldrig gå mot Fed.
Nej.
Så att det är väl den liksom snabba observationen som jag har gjort. Sen har det kommit lite bolagsnyheter, men vi kan ta det strax. Vad har du själv på?
Nej, men apropå börsen där, om man kollar på breda USA-börsen, S&P 500, så har ju den steg där i slutet på maj. Så nu har den rört sig sidledes i ett ganska smalt intervall, range. Så att jag tror lite grann att marknaden är lite avvaktande. Man vill se vad ECB gör, man vill se inflationsstatistiken som kommer in här på fredag. Så att, men jag tror ändå vi är inne i ett bear market rally. De kan vara ganska kraftiga, de här rallyerna. Ja. Så att, jag har en del indikatorer som ändå visar att det kan, om vi får en liten som rekyl tillbaka, så tror jag ändå att den kan vara värd att som öka exponeringen på, för att vi kan då se en fortsatt återhämtning här under juni då. Så att det är väl lite grann så jag navigerar.
Så en högre botten nu är väl det som vi helst vill se då, för att man ska känna att stabiliteten har ökat.
Exakt, exakt. Och några andra observationer där. Jag har med mig några stycken här. Inflation.
Ja.
Apropå inflationsdata här imorgon, det är KPI-data, men det finns en himla massa andra inflationsstatistik som man kan kika på. Det är lite sådär att det är många av de här som ser lite toppiga ut. Kollade bland annat på de här break-evens inflationssiffrorna. Fem år, tio år, de har ju toppat, fallit tillbaka. Jag ser även att förväntningar från till exempel Conference Board faller tillbaka. Även så här delindex för priser, ISM-enkäten, NFIB-enkäten också faller tillbaka. Industrimetaller faller tillbaka. Mjuka råvaror har fallit tillbaka de senaste veckorna. Majs, vete till exempel. Och Baltic Dry Index faller tillbaka. Timmerpriset har fallit tillbaka. Så att, vi får se här KPI-siffran som kommer in. Men det kanske inte är den som är den viktigaste för Fed. De kollar även på PCI-siffran som är justeras lite annorlunda för vikterna där. Men det är fortsatt starkt inflationstryck såklart. Och den kommer ju vara sticky. Kommer inte komma tillbaka snabbt till de här låga nivåerna vi såg förut. Men om man kollar på liksom förändringstakten, så tror jag ändå att vi är inne i någon typ av topp här även på KPI då.
Och man tror ju på morgondagens statistik, inflationsstatistik från USA, att den kommer komma ner ytterligare en gång här nu, så att det tickar till lite grann på nedsidan då. Vi får se om det blir så, men centralbankerna kommer ju inte att förändra sin politik, utan man kommer fortsätta trycka ner inflationen. Tittar man på PPI-siffror i Tyskland, så de är uppe över 30%. Det har aldrig hänt så länge man har haft den dataserien, och det är några decennier. Så att, det är ett problem, och det är ingenting som ECB kan göra någonting åt såklart. Men ECB kommer ju här idag förmodligen då säga att vid det här datumet då kommer vi att påbörja vår höjningscykel. Man kommer ju inte förändra räntan vid det här tillfället. Nej. I prognosen.
Och de köper fortfarande obligationer.
Ja, det gör de.
Trots att inflationen är över 8% i Europa, så det är lite fascinerande. Men det är såklart att de inte kommer kunna förändra sin ståndpunkt där. De behöver ju strama åt finansiella förhållanden för att dämpa inflationstrycket ordentligt. Och då prioriterar de ju det för konjunkturen då. En annan observation är att nästa fredag så är det lösen. Det är en stor lösendag som inträffar tredje fredagen i mars, juni, september och december. Då är det himla massa olika kontrakt då, som går till lösen.
Det är optioner och terminer då?
Precis, aktieoptioner, indexoptioner, sen är det indexterminer och aktieterminer. Quadruple witching.
Men man måste hålla koll på gamma och sånt här har vi lärt oss också. Har du någon syn på det?
Ja, nu har jag inte den uppe här. Just hur den ska se här. Så ett ögonblick. Squeeze Metrics har ju lite information på det där. Man går in på squeezemetrics.com och då kan man se hur gamma ser ut där. Och för tillfället så är det faktiskt positivt gamma. Vanligtvis så brukar det komma ner i negativt gamma där, och så brukar det vara lite mer volatilt. Men när det är positivt gamma så är det lite lägre volatilitet.
Och vad skapar det för dynamik då om det är positivt gamma? Som är förändringen på förändringen.
Ja, när det är positivt gamma, då säljer ju tradingdeskar uppgångar och så köper de nedgångar i marknaden, vilket gör att volatiliteten betydligt mycket mindre än vad det blir om det är negativt gamma, för då måste tradingdeskarna, de måste köpa när det stiger och så måste de sälja när det faller, vilket liksom eldar på rörelserna på marknaden.
Just det.
Men det där är ju en hel vetenskap som vi förmodligen borde bjuda in någon riktigt kunnig optionsexpert för att gräva djupare där. Mm. För det är ett väldigt komplext område.
Mm, absolut.
En annan observation är det att Bilia har satt en ny 100 dagars högsta här i veckan. Jag har dammat av en gammal screener som jag körde för många år sedan. Bottenfas-screenen som jag kallar den. Fångar upp aktier som handlats då i fallande trend och sen bryter uppåt efter en konsolidering, så kallad bottenfas. Bilia rankas också högt i min multifaktormodell på vinst, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Så att om du kikar in där på Bilia så tror jag att du också skulle gilla hur den grafen ser ut.
Mm. Nu har den dock ett RSI på 74, känns lite toppish utifrån det perspektivet. Och skulle kanske komma tillbaka kring 70 och klarar den det, så ser det ju bättre ut. Den har också volymstöd vid de här nivåerna, så att det är en viktig nivå. Och bryter den upp klart här så kanske den får lite mer fart då. En annan observation är Claes Olsson som kommer in bättre än befarat med sin rapport. Den aktien ser också ganska intressant ut och det går ju att rita en bra stödlinje från pandemibotten där den då liksom successivt har segat sig uppåt. Den har gått ganska skapligt här de senaste tiden. Och de överraskar med att skicka med extra utdelning, för de delar ju inte ut någonting under pandemiåret. Okay. Så att det blir en extra utdelning där. Så att bra jobbat av Claes Olsson som taktar på. De höjde också sina marginalmål, vilket ju är kul att se. Det visar ju på framtidsanda.
Ja. En annan observation är att all time high på bostadsmarknaden.
Jaha, är det?
När det kommer till utbudet,
ja, just det.
På,
ja, ja,
lägenheter i Sverige.
Mm. Många som vill sälja här inför en stundande potentiell nedgång då.
Ja. Jag kan också tänka mig att det tar längre tid för dem, för det här är då statistik på de lägenheter som ligger ute på Hemnet. Mm. Tar längre tid för köpare och säljare att hitta varandra. Köpare är inte lika hetsiga som det var förut.
Ja, det rör sig på bostadsmarknaden, vänder, helt klart.
Det vänder ju snabbt.
Ja, det gör ju det. Och det här är ju någonting som liksom såklart letar sig in i folks konsumtionsförväntningar framöver. För om priset på ens bostad faller, då känner man sig relativt sett fattigare.
Verkligen.
Och då drar man hårdare i, eller håller hårdare i plånboken.
Då säger man upp abonnemang som till exempel Netflix eller andra tjänster som man kanske egentligen inte måste ha.
Exakt.
Men apropå just bostadspriserna, det är kanske inte heller konstigt att det mattas av lite grann. Vi har ju pratat om den här femåriga bostadsobligationsräntan som har stigit kraftigt. Jonas Dahlqvist som har varit med på den här många gånger, han brukar ju prata just om femåriga bostadsobligationen och om att det då är, det är hur mycket vi kan låna av banken. Det är ju det som styr bostadspriserna.
Mm.
Och när bostadsobligationsräntorna stiger, då är det indirekt påverkan på kalkylränta och lånelöften. Folk kan låna mindre från banken och det pressar priserna.
Mm.
Så den har ju en indirekt påverkan där på fördröjning. Så att det är lite grann det vi ser också.
Mm, absolut. Och Jonas, han driftar ju också sin negativa syn om konjunkturen och trodde på recession. Och vad skulle kunna rädda upp det här då? Ja, men om man tittar på, kan det bli mjuklandning eller inte? Det är inte omöjligt på något vis. Och centralbankerna läser ju samma statistik som alla andra. Så de förstår ju också hur det hänger ihop, så får man ner inflationen. Och du nämnde ju flera indikatorer som pekar på att det har toppat förmodligen för den här gången då. Men om man tittar på hur det ser ut så har man ju nu prisat in hökaktigheten hos Fed. Det är svårt att överraska så mycket mer. Och det blir de höjningar som man har sagt och så får vi se vad effekterna blir på marknaden. Och det vet inte Fed heller. Och då tänker jag mig att de höjer lite snabbt och sen så väntar de på data helt enkelt. Mm. Och det skulle vara ett positivt sentiment. Och det är också så att under höjningscykler så brukar marknaden vara volatil precis i samband med de första höjningarna. Och sen så tar marknaden ofta fart igen för att man tänker att ja, men det är ändå okej, konjunktur och så vidare då. Så att det är en positiv faktor och skulle kunna ligga som någon typ av medvind under andra halvåret. Det kan ju även hända nu såklart då.
Men för att sticka in en sak där.
Absolut.
För då man kollar historiskt, okej, det kanske varit lite volatilt i början av räntehöjningscykeln, men sen har marknaden ändå accepterat det och sen har det varit mindre volatilitet och aktiemarknaden återhämtat sig och så vidare. Men många gånger då har kanske tillväxtutsikten också kanske sett lite bättre ut än vad de gör idag, tänker jag. Med tanke på konsumtionsförtroendet och den globala tillväxten. Så det är svårt för marknaden att acceptera situationen som när tillväxten faller tillbaka hela året. Q2, väldigt höga jämförelsetal, kommer bli tufft för vinsttillväxten nu här, Q2-rapporterna och så vidare. Att det kanske blir annorlunda den här gången.
Kan det mycket väl bli, men jag tänker mig att rapporterna kommer nog bli ganska bra, för att vi hade ju vittnesmål ganska långt in i kvartalet från bolag som rapporterade för första kvartalet, där de säger att det ser bra ut, orderböckerna är fyllda. Sen kan det ju vara så att de då säljer till företag som bygger upp lager, för man vill inte vara i sitsen som man var under eller efter pandemin här då, att man inte hade varor att sälja, så att det kan vara liksom man köper lite för mycket och då blir det lite för mycket lager på hyllorna som man sen kanske då inte kan sälja. Det skulle ju vara negativt såklart då, men jag tror att rapporterna i sig kommer nog vara ganska okej. Däremot så blir det intressant att se vad de säger om slutefterfrågan, om de ser några signaler att det mjuknar lite grann på konsumentefterfrågan. Men företagen kommer nog att efterfråga så att säga, produkter för att göra insatsvaror då. Tittar man på den allra senaste tiden på EPS-revideringar, som de faktiskt vänt upp här den senaste månaden. Jag säger inte sådär jättemycket, men det är ju i alla fall ett vittnesmål på att bolagen trots allt går ganska bra här då.
Och det är en funktion också lite grann av PMI-data, inköpschefsindex, som har stussat uppåt. Inköpschefsindex brukar vara lite ledande där för vinstrevideringar.
Och sen har vi fortfarande skapliga direktavkastningar i många länder, mycket beroende på att kurserna har fallit tillbaka, men att bolagen fortfarande delar ut som de har tänkt sig. Och det är också en positiv faktor. Det är inte liksom en köpsignalsfaktor, men det är ett, liksom, i det här andemeningen att det finns en del positiva faktorer att titta på. Och värderingarna har kommit ner. P/E-talsmultiplarna är väl typ 30% lägre än vad de var i årets början. Många marknader som har fallit tillbaka. Några marknader är riktigt billiga. Jag tycker eurozonen är billig. Jag tycker att delar av emerging markets är väldigt billigt. Kina är väldigt billigt om man tittar på historiska jämförelser. Däremot så ligger USA och Sverige fortfarande lite högt, men lägre än vad de har gjort tidigare. Och lägre än femårssnitten i alla fall, så att alltid något där. Och sentimentet är ju försiktigt, det går inte att säga något annat. Så att de komponenterna skulle kunna utgöra en positiv vågskål för andra halvåret.
Just det. I en bull market då är det poppis att hela tiden försöka pricka den här stora toppen i marknaden, och i bear markets då är det poppis att försöka hitta den här stora botten i marknaden. En annan strategi kan också bara vara att följa trenden, sen när man får bekräftat ett trendskifte, att man då reviderar sin ståndpunkt.
Och det är väl det tryggaste kanske, att man låter liksom de första procenten försvinna iväg. Och vi såg ju på de här riktiga uppstudsdagarna, det är ju bara de som har lidit på aktiemarknaden som får dela då. Det finns ju inga traders som handlar upp de där procenttalen, utan det är de som sitter med aktier.
Så är det. Och i bear market då är allting lite grann upp och ner. Det är så att i rekyl i en bear market, det är en rörelse uppåt. I bull market då är det kul, det rör sig neråt. I bear market då primära trenden är ju fallande, och så får vi rekyler uppåt hela tiden. Och de här uppåtrekylerna för aktiva investerare eller traders, det är då tillfällen att sälja, alltså, eller korta på de här uppåtrörelserna. Sen får man följa trenden helt enkelt. Sen får vi se om vi får ett trendskifte. Jag har ett medellångsiktigt trendfilter för många olika marknader, och det är fortsatt negativt för S&P 500 och OMXS30.
Just det.
Vänt upp faktiskt till neutralt för Kina.
Jaha, ja, intressant. Ja. På det här tal om mjuknande data så kommer ju OECD med sin rapport, och de reviderar också ner tillväxten. De förväntar sig att global BNP ökar med 3% i år och 2,8% nästa år. Det är en nedrevidering från decemberprognosen när man trodde att det här året skulle vi ha en tillväxt på 4,5%, som nu då alltså blev 3, och 3,2% 2023, som nu har blivit 2,8. Och här är ju krig man pratar om, såklart, som påverkar efterfrågan och liksom den allmänna känslan. Höga priser gör att konsumenterna blir försiktigare, och till slut så drar de ordentligt i handbromsen. Utbudsstörningar som är mer av tillfällig art, men det är någonting som har påverkat negativt. De hoppas att det löser sig, men att de tror att inflationen kommer fortsätta vara hög då, genomsnitt 5,5% i utvecklade länder, 8,5% i hela OECD då, under 2022, vilket ju är väldigt höga nivåer jämfört med vad vi har varit vana vid. Så att lite mjukt från OECD. Och de tycker att de länder som inte har jättestora inflationsproblem, och där kanske Sverige är ett av dem, så tycker de att centralbankerna ska ta lite försiktigt i sin normaliseringsprocess, medan de ser att till exempel land som USA och en del andra länder där man har fler allvarliga problem med inflationen, där måste man trycka till ordentligt då.
Crowded trade.
Precis, vad är det för någonting egentligen?
En crowded trade. Det är ju nämligen en trade där väldigt, väldigt många sitter på samma sida av båten. Antingen kan det vara att de flesta är väldigt, väldigt positiva och ligger långa i den marknaden, eller så kan det vara att de är väldigt negativa och så är de korta, de har shortat.
Hur kan man läsa ut det då? Var hittar man information om det?
Ja, jag kollar på information från CFTC, den här Commitment of Traders-rapporten, större globala marknader, det är terminsmarknaden. Det är råvaror, det är aktieindex, det är obligationer, det är FX. Då kan man kika på det där. Och om man kollar på idag till exempel, så kan man se att till exempel guldet, där är just positioneringen låg. Då kollar jag på 3 års C-score. Även silver, så är det låg. Det är många som är negativa eller ligger svagt positionerade. Mm. Vilket är då intressant om man letar köpläge. Mm. För man vill gärna gå emot. För ofta ligger flocken felplacerad när det är på extremnivåer. Men det behöver inte vara helt fel att heller ligga i linje med konsensus. Det man ska vara beredd på är att volatiliteten, till exempel om det är väldigt, väldigt många som ligger långa redan köpt, det är konsensus att det ska uppåt. Det är hög positionering. Och om man då också ligger i den riktningen, det behöver inte vara fel, men man ska vara beredd om att volatiliteten på nedsidan kommer vara högre när det väl vänder, och att det kan då gå fort.
Så stoppar och signalsystem att titta till ofta är tips då?
Ja, precis. Och egentligen bara vara beredd om att volatiliteten är högre, vilket innebär att om man förväntar sig att volatiliteten är högre, då ska man också justera sin positionsstorlek. Då ska man ha en betydligt mycket mindre position.
Plocka hem en del av vinsten och
ja, var lite försiktigare. Kolla till exempel på, jag såg lite statistik från Goldman Sachs, positionering bland hedgefonder, spekulanter, så att positionering i energiaktier är relativt hög nu då.
Okay.
Har ju varit en underägd sektor i många år. Men det är inte längre, i alla fall inte enligt deras statistik. När man kollar på momentum, man bara kollar på prismomentum, så är momentum fortsatt starkt. Och då kollar på XLE, när ETF:en i USA. Kolla på samma typ av momentum i oljepriserna. Kolla exempel i veckodiagram, momentum, exempel MACD. Så att det börjar nu vända ner. Lite toppish momentum. Det vill säga, det innebär på ren svenska att kraften i uppgången i oljepriset har börjat tappa fart. Det stiger inte lika kraftigt. Vad brukar det innebära? Är det en liten varningssignal? Kanske första varningssignalen. Sen får man se om priset sedan bekräftar det.
Just det.
Men kraften i uppgången där oljepriset har fallit tillbaka. Någonting som är intressant också med just oljepriset, det är att positioneringen där har fallit tillbaka senaste halvåret. Så trots att oljepriserna har rusat, så är det så att den spekulativa positionen har fallit tillbaka. Mm. Det är inte det vi brukar se. För ofta så brukar spekulanterna vara trendföljande och bara ta rygg på vad som händer på marknaden.
Just det.
Positioneringen brukar vara en funktion av priset. Då.
Mm.
Men nu ser vi då att de har börjat spekulera i en fallande priser. Kolla lite grann med Christian Kopfer på Handelsbanken.
Mm.
Vad han trodde. Han skrev det att han trodde nämligen att marknaden spekulerar i fallande priser medan den fysiska marknaden visar fortsatt styrka. Det har kommit in en del positiv fundamental data från USA, rekordtapp i strategiska lager och oväntat fall i bensinlager. Men han tycker också det är lite ovanligt just att positioneringen kommer tillbaka när priset stiger här.
Det är ju någonting vi har observerat vid tidigare tillfälle. Jag har inte riktigt tittat förklaringen på varför det ser ut som det gör. Men det är en intressant observation och man får vara beredd på att oljepriset skulle kunna falla tillbaka här. Vilket jag tycker är jättebra, för då kan man kanske tanka bilen lite billigare framöver.
Ja.
Det har varit ganska dyrt på sistone. Ett flockbeteende som jag inte riktigt förstår, det är ju tilldragelsen i aktien SAS. Mm. Där jag har förstått att otroligt många spekulanter har köpt in sig i den här aktien som ju har en ganska tuff, trist utveckling då. Den faller och faller och faller och de har problem med finansiering och de ska försöka sänka kostnaderna och de har massor med fack som är jättestarka och inte tycker alls att man ska göra några förändringar överhuvudtaget. Så att det ser ju väldigt jobbigt ut för dem. Men som sagt, jag har sett att väldigt många har gått in och köpt den här och nu ligger den väl på, han ligger ju under en krona då, ligger på 64 öre just nu då.
Det är väl ganska vanligt beteendemönster ändå att det är många som spekulerar i någon typ av vändning i bolag som har det väldigt tufft.
Mm.
Man tycker att det ser billigt ut. Det kan inte falla längre nu.
Nej, och så är de så billiga att köpa tycker man. Man får mycket för många aktier för pengarna, men det är ju liksom, ja.
Bolag som presterar, levererar, aktien går starkt, de brukar ofta fortsätta leverera. Medan bolag som har det tufft, de brukar ofta fortsätta ha det tufft.
Momentumprincipen.
Exakt.
Ett bolag som jag så fick lite medvind här i veckan, det var Novo Nordisk, där JP Morgan hade kommit med nya antaganden och det är framförallt då på fetma-marknaden. De har ju då insulin i olika varianter som de jobbar med och några av dem hjälper till att sänka aptitkänslan, dämpa det då och så här, hjälpa till att reducera vikt, vilket är en viktig faktor när man ska försöka hantera diabetes. Och vad de då menar på är att de kommande 18 månaderna så kommer det komma mycket studiedata, vilket i deras sätt att se på det kommer att liksom öka sannolikheten för högre toppförsäljning mot de här fetmaområdena bland annat. Och det är inga små pengar då. Ska vi se här. De säger att de tror att fetma-marknaden totalt sett uppgår till 34 miljarder dollar 2031 och att Novo kommer knipa hela 60% av det där då. Och bara för att jämföra då med diabetesmarknaden tror de att det kommer uppgå till 32 miljarder dollar under 2031. Så de höjde den till overweight och satte ett nytt price target på 925 danska kronor. Tidigare hade de en neutral rekommendation på 710 danska kronor. Så att de tycker att det här är mer intressant än Eli Lilly, som ju också är inne i samma sväng. Just på grund av att de har flera så att säga, ja, data som kommer komma de kommande månaderna.
Mm.
Och det är de kommande 18 månaderna. Så det kommer en del under andra halvåret här som kan vara intressant att titta på.
Och det är en aktie som handlas i en stark stigande trend.
Mm.
Till skillnad från många andra aktier på börsen.
Ja, och det är också ett innehav i Alpcott Equity ska jag lägga till. Så att,
Jag har ju faktiskt en allokeringsportfölj där jag visar lite grann på Neurocont.
Mm.
Man får en bra uppfattning om hur defensiv är eller hur aggressiv är. Mm. Ser hur mycket kassa. Sen är det en portfölj som innehåller olika ETF-er.
Mm.
Så att man får en övergripande vy där.
På tal om Neurocont så har jag nu börjat abonnera på den här fantastiska tjänsten. Men jag har inte riktigt hunnit liksom sätta mig in i allting. Nej. Vad får jag som kund? Vad får jag för pengarna?
Ja. Har du fått någon mail förresten?
Ja.
Ja, det får du. Ja. Har du loggat in?
Ja, jag är inloggad.
Ja,
jag har inte loggat ut.
Ja, okej, okay, ja, härligt. Nej, men Neurocont, det är egentligen en tjänst för alla investerare som söker bättre avkastning, skydda kapitalet och lära sig mer om marknaden. Vi lanserade den här tjänsten i veckan. Har man sett marknadspulsen på YouTube, på IGs YouTube-kanaler som sändes förut, så har man fått lite försmak om vad det handlar om då.
Mm.
Och nu då marknadspulsen ligger då inne i själva plattformen då, om man vill se det programmet som jag kör då varje morgon. Och där är då en prenumerationstjänst. Man signar upp för ett abonnemang. Går att signa upp helt kostnadsfritt 14 dagar. Får man testa på premiumtjänsten.
Mm.
Och vad man får då till exempel är lite analysprodukter. Det är den här multifactor equity scan. Det är en screener för vinst, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Sen har vi den här top-down makroanalysen. De här olika marknadsregimerna som jag brukar prata om.
Mm.
Kan man kika på där. Har även multi-asset portfolio construction. Där man ser den här allokeringsportföljen. Sen är det då marknadspulsen. Vi har en analysblogg där jag kommenterar lite grann. De senaste dagarna så har jag skrivit lite marknadskommentarer på aktier. Lite grann om bottenfas, screener och andra aktier som jag tycker ser intressanta ut.
Mm.
Vi har även ett databibliotek där man kan bläddra data. Våra unika tidsserier som jag har skapat, olika indikatorer. Vi har vår trend- och trade range-modell. Vi har också en annan modell som vi kallar för Forest Score Model. Det är så här random forest machine learning modell. Och den är baserad på marknadsregimerna, trend och trade range, momentum, fraktaler, volatilitet, momentum. Och sen ger den score på olika större marknader på olika perspektiv.
Mm.
Så det är liksom en algo som hela tiden jobbar på de här.
Mm.
Så slipper jag själv analysera och kolla på de faktorer som jag tycker är intressanta.
Just det.
Och den brukar ofta stämma överens också med det jag ser själv i marknaden.
Jag som bygger en del, kan man bygga med den? Kan jag tillföra data?
Ja, du kan importera egen data i plattformen som du sedan till exempel kan använda i vår backtester-funktion. De som följt mig länge på Twitter kanske sett ibland lägga ut grafer och så här, tabeller när jag backtestat, och det har jag gjort i Excel. Men nu vill jag ju att alla ska kunna backtesta på samma sätt som jag gör.
Mm.
Därför har jag då tagit fram den här backtester-funktionen.
Just det.
Eller det är inte jag som har tagit fram den, men det är jag som har förklarat hur den ska se ut. Och sen när det programmerar.
Du har sagt åt någon att göra det.
som har själv skapat den.
Ja.
Så den finns där. Så då kan man backtesta olika tidsserier. Till exempel då, kan man se, okej, nu har det här hänt. Vad har hänt historiskt när det har hänt? Hur har börsen, hur stor andel av gånger har börsen stått högre efter en vecka, två veckor, en månad, tre månader och så vidare.
Mm.
Till exempel då med gamma exposure index, om det faller ner i negativt territorium. Hur har utvecklingen sett ut för S&P 500? Hur har det sett ut när the dark pool index har stigit till höga nivåer? Hur har utvecklingen sett ut då?
Mm.
Och så vidare. Sen har vi lite mer komplexa så här AI-tjänster. Det var en tjänst som vi kallar för Feature Analysis. I grunden så är det egentligen en tjänst där man då kan testa olika tidsserier och se hur stort värde de har för en viss marknad. Hur stort värde har de här olika tidsserierna för S&P 500 eller OMXS30. Kan lägga till massa olika tidsserier, det kan vara makrodata eller valutor, vad som helst. Hur stor påverkan har de, eller förklaringsvärde, informationsvärde för dollarn och så vidare.
Just det.
Sen kan man då utifrån de här tidsserierna sen skapa också en prognos. För då har vi två olika algoritmer, en linjär och en icke-linjär. Så kan då skapa prognoser. Då väljer man forecast-tid, och kanske 10 dagar eller 20 dagar, och så kan man forecasta. Sen har vi en massa annat också. Men det är lite av det här som jag har jobbat på de senaste 2 åren ganska intensivt.
Mm. Det känns som att det kommer ta mig lite tid att sätta mig in i allt det där, för det var ju väldigt mycket, men väldigt intressant och helt otroligt att ni har lanserat en sån tjänst som ju i princip är för institutioner.
Ja.
Men även för privatpersoner alltså uppenbarligen.
Ja, precis. Och för privatpersoner så är det liksom basic-paketet som är lämpligt. Då får man mycket serverat. Premium-paketet då är det lite mer om då är det för de som vill göra lite mer jobb själva. Man vill skapa sin egen analys och så vidare. Mm. Men basic, där finns marknadspulsen och lite sådana här analysprodukter. Mm. Så att det är jag och det är Jens Lennon som står bakom Neuroquant, och sen har vi en del kvantar och programmerare som hjälper till i bakgrunden då.
Mm. Spännande.
Ja,
så ja, men det ser fram emot att sätta tänderna i, och jag kommer ju att ställa många frågor till dig då.
Ja, men gör det. Det tycker jag. Ja, för de som känner mig sig tidigare vet ju att jag jobbar ju på IG i många år. Och sen kör jag då eget här sen några månader tillbaka. När man gått från att jobba hos en bank eller mäklarfirma, de har ju ganska hårda restriktioner på hur man får handla. Nu när jag är egen så har jag inte lika mycket restriktioner. Vilket gör också att jag har blivit betydligt mer aktiv i min handel. Och det också innebär att jag har verkligen varit noggrann med processen och vilka principer jag har. Det ska vara en väldigt tydlig process, en plan. För annars blir det väldigt lätt att man tar massa irrationella beslut. Man dras med i FOMO eller man blir rädd när det rekylerar tillbaka och kan inte agera rationellt. Så att de principer eller värderingar som jag har i min investeringsprocess, det som är lite roligt här, det är att de ligger väldigt mycket i linje också med de principer jag har i livet, vilket gör att det blir väldigt enkelt. Och jag kan dra några av de här. För det första så är det fokus på att vara närvarande när jag handlar, även i livet. Och det handlar om att inte vara bitter ifall man missat någonting eller inte fokusera på eventuella förluster som man har gjort och så vidare. Utan vara närvarande och fokusera på det man ska göra idag. Sen också bra kontakt med känslorna. Alla beslut vi tar är baserade på känslor. Det är någonting som vi har pratat om tidigare. Så att bra medvetenhet där, så att man inte dras med i FOMO eller blir rädd när någonting faller. Också vara en bra lyssnare. Det är bra i livet, eller hur?
Absolut.
Men även i marknaden när vi handlar. Måste lyssna på marknaden. Vad säger marknaden? Och inte bara kolla på kanske större globala index, utan även kolla kanske på råvarumarknaden, valutor. Vad säger de? Det finns olika riskproxys som mäter, eller som är bra mått på riskaptiten i marknaden. Vad säger marknaden egentligen?
Alla påverkar varandra på olika sätt.
Ja, precis. Så var bra lyssnare. Sen också vara ödmjuk. Det tror jag är bra när man handlar på börsen. De flesta duktiga investerare eller traders som jag känner, de är väldigt ödmjuka. Antingen har de den här ödmjukheten i grunden, eller så har marknaden gjort dem ödmjuka. Så att jag tror inte man ska vara för arrogant på marknaden.
Då förlorar man ofta kapital.
Exakt. Det är lite grann som börsen är lite grann som Paradise Hotel. Allt kan hända. Så det gäller att ha förståelse för det. Sen också ha förståelse för acceptans. Försöka acceptera det vi inte kan kontrollera. Sen hela tiden fokusera på det jag kan kontrollera. Fokusera på det. Då blir det mycket enklare. Inte lägga massa energi på saker och ting jag inte kan kontrollera.
Tidstjuvar vill man inte ha så många av.
Eller? Exakt. Det är mycket brus där ute, mycket överreaktioner i marknaden. Så att fokus på det vi kan kontrollera. Så att mycket av de här principerna gäller då både i livet men även på börserna.
Det låter som väldigt bra principer. Och som Groucho Marx sa, så om du inte gillar mina principer så har jag andra. Ja, men det låter jättebra, Erik. Ska vi avrunda där? Bolag och fonder som nämns i den här podden är inga rekommendationer. Det är observationer, du gör din egen analys. Men du ska också ha en riktigt trevlig helg.
Trevlig helg.